är det som sitter i den här lyssnarjuryn?
Det var 5 personer av de 250 som sökte i höstas för att få ingå i lyssnarjuryn och som vi sen valde ut. De kommer från lite olika håll i Sverige. De är lite spridda och de är spridda i åldrar och det gör att det blir väldigt roliga samtal.
Och när hör vi de här diskussionerna?
Det gör man i P1 Kultur, vårt dagliga kulturmagasin, 7-10 april, måndag till torsdag. Och givetvis så kommer samtalen också finnas på vår webb så man kan lyssna i efterhand.
Och när får vi sen veta vilken bok och författare som lyssnarjuryn gillar allra bäst och väljer som mottagare av Sveriges Radios romanpris 2025?
På fredagen den 11 april i P1 Kultur och då möter ni också pristagaren i programmet.
Säger kulturredaktionens Lina Kalmteg och Anna Tullberg inför diskussionerna i lyssnarjuryn som inleds 7 april i P1 Kultur. Nu på måndag alltså. Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 4.
Colombia köper det svenska stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Det bekräftade landets president Gustavo Petro i natt.
Vi kommer köpa en helt ny flotta med den senaste teknologin som redan implementerats i Brasilien, skrev Gustavo Petro på plattformen X. Detaljerna saknas. Hur många plan det handlar om, när de ska levereras och vad hela affären kostar. Det ska enligt uppgift presenteras på en presskonferens imorgon förmiddag colombiansk tid. I samma inlägg på X presenterar Petro också flera sociala investeringar som ska ske som kompensation, som han skriver. Det handlar om en fabrik för solpaneler och stationer för rening av dricksvatten i norra Colombia samt medicinsk utrustning på ett offentligt sjukhus i Bogotá. Colombia har idag israeliska stridsflygplan som såväl piloter, politiker och försvarsanalytiker är överens om är gamla och utdaterade. Under flera år har man valt mellan amerikanska F-16, franska Rafale och svenska JAS Gripen. Lotten Collin i Buenos Aires.
Statsminister Ulf Kristersson beklagar USAs president Trumps besked igår kväll om att införa handelstullar på produkter från en rad länder. För EUs del handlar det om 20-procentiga tullar. Så här sa Kristersson igår kväll i en video på X.
Vi vill inte ha växande handelshinder. Vi vill inte ha något handelskrig. Det skulle göra våra befolkningar fattigare och världen på sikt farligare. Men Sverige och den svenska regeringen är väl förberedd för det som nu händer.
Statsminister Ulf Kristersson. Och priset på guld fortsätter att stiga och nådde nya rekordnivåer igår kväll efter Trumps tullbesked. Enligt nyhetsbyrån AFP gick spotpriset på guld upp över $3,150 eller drygt 31 000 kronor per uns. Ekot, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Om internetkulturen kring den så kallade manosfären ska det handla nu i en återutsändning från onsdag förmiddagen.
I dramaserien Adolescence väcks en engelsk familj brutalt av beväpnad polis som slår in dörren till radhuset. Och de griper den 13-årige sonen Jamie. Familjen fattar ingenting och följer efter till polisstationen. Steg för steg går det upp för dem att deras lilla pojke knivmördat en jämnårig tjej på en parkeringsplats. Men varför? Dagens program handlar om en högst verklig kultur där unga pojkar och män radikaliseras att hata tjejer och kvinnor. Varför den har uppstått och vad vi behöver göra för att förändra. Det här är förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, välkommen Myra Åbäck Örman, kulturskribent i bland annat Dagens ETC med inriktning mot internet.
Tack.
Och Shahab Ahmadian, ordförande för organisationen MEN.
Tackar.
Har ni sett den här dramaserien Adolescence?
Jag har sett 2 avsnitt hittills har jag orkat med och se.
Mm. Du då, Ahmad. Shahab menar jag.
Jo, men jag har sett den.
Ja.
Jag tycker den är Den är spännande i den mån att den gör inte våldet främmande. Liksom.
Nej.
Visa på hur det finns runt om oss i vardagen och det får vara komplext. Liksom.
Mm. Vad får du för tankar av den och det du har sett hittills, Mira?
Nej, men att den är utifrån det jag har sett och tagit del av den här typen av förövare, vilket är mer än jag önskar att jag hade behövt, så är det en ganska trovärdig och empatisk framställning ändå av den här typen av gärningsman. Och också hur det drabbar liksom människorna runt det, vilket jag tycker är jätteviktigt och någonting som vi ofta glömmer bort. Att det handlar inte bara om de här förövarna, utan också de ringar på vattnet de skapar.
Mm. Ja, men serien försöker ju titta på liksom motivet, alltså svara på frågan varför. Och det finns såklart flera komplexa förklaringar till varför den här 13-årige killen i serien dödar en jämnårig tjej. Men en av dem handlar alltså om en särskild internetkultur, manosfären. Och Center mot våldsbejakande extremism skriver så här i en rapport. Misogyni, kvinnohat och antifeminism är särskilt drivande i den så kallade manosfären. Manosfären definieras som ett löst nätverk av mansaktivister online. Långt ifrån alla i manosfären är våldsbejakande, men vissa incelsgrupperingar identifieras som ett säkerhetshot. Misogyna extremister hyllar dödligt våld mot kvinnor. Ja, vad tänker ni om den här korta beskrivningen?
Nej, men den är väl korrekt, neutral och korrekt skulle jag säga utifrån vad jag vet.
Man kan se den i serien på något sätt också, tycker jag. Att det finns, alltså, jag tycker att serien är väldigt så psykologisk. Där man förstår att så här, men han har en känsla av att han inte duger för någon. Men sen så är det ju ingen som kan leva upp till hans idé av vad en kvinna är. Liksom. Och då blir liksom att hans kvinnohat grundar sig i hans egen mindervärdeskomplex. Liksom. Och det blir det här som den typen av osäkerhet som man livnär sig på i de här miljöerna. Liksom.
Mm. Mm. Absolut. Jag tänker om vi ska dyka ner lite i den här kulturen. Alltså, när börjar det här att växa fram på internet? Har ni något bra svar där?
Jag skulle säga att det börjar växa fram under tidigt 2000-talet. Och det är till en början en miljö av olika aktörer, olika forum, olika bloggar som handlar om någon form av mansrätt. Och det är ju såklart en sanning med modifikation, därför att de fokuserar väldigt ofta, eller gjorde även då, på liksom vårdnadstvister, på ojämlikhet i dating. Det är en ganska antagonistisk och i mitt tycke inte nödvändigtvis konstruktiv liksom mansrättsrörelse som vi ser där. Men den här liksom kulturen finns och den är utspridd i olika små grupperingar. Det finns ett antal olika inriktningar kan man säga som omfattar dels då incels som du nämnde, men också liksom mer en äldre variant som är frånskilda och inte längre tycker att män ska förhålla sig till kvinnor. Det finns pick-up artist-rörelsen som fokuserar väldigt mycket på hur man ska manipulera och få ligga med så många kvinnor som möjligt och så vidare.
Mm.
Och de här, liksom, den miljön växer ju såklart och liksom flyter ihop och överlappar. Och jag skulle säga idag så överlappar den också till stora delar med andra typer av politisk extremism online.
Mm. Hur utvecklas det här till det här grövre, till ett hat mot kvinnor?
Men, alltså, jag tänker att det är ganska viktigt att också vara där, för att vi pratar ofta om den här sfären som liksom det där andra, den där toxiska maskuliniteten är liksom, där det blir så att det finns en dålig manlighet och det finns en god manlighet eller vad man ska säga. Och jag tror inte att det är riktigt så. Alltså att ibland blir det som att vi tenderar att reagera på liksom symptomen av ett problem istället för orsakerna.
Mm.
Och då stryper vi liksom möjligheten till samtal. Jag tror liksom ändå att så här, ja, men det finns, alltså manlighet är ju bara en överenskommelse mellan män. Liksom. I det här finns det liksom vissa bra normer och värderingar om att vara lojal och modig, och så finns det så här destruktiva manlighetsnormer som handlar om dominans, som handlar om kontroll, som handlar om våld. Så att jag tror att ja, men vi behöver börja där istället för att vara i ett livsstilskrig där vi ställer liksom den mjuka, jämställda mannen mot den hårda machokillen. För också så här, vi som jobbar i det här fältet vet att så här, men det är ju inte så. Alltså, det finns ju många som bär mjukare värderingar men inte kan liksom sätta det till handling. Nej. De kan inte liksom äga det i sin vardag. Sen har jag också mött många som är så här, den här hårda eller hårt kodade mannen som är en närvarande förälder, som är lyssnar, som är liksom som gör allting rätt. Så att det finns ju någonting här som, där vi behöver mer ett samtal och inte vara i det där värsta hela tiden och peka på vad som är så här, gott och ont.
Mm. Mm. Ja, men jag tänker att vi ska komma in mer på det också längre fram. Jag tänker bara också att vi ska behöva beskriva lite mer av just den här delen av kulturen som där det finns ett kvinnohat, där det finns, man propagerar för våld mot kvinnor. Om vi bara stannar i det en liten stund, så undrar jag lite grann, vad är budskapen som sprids på de här forumen då?
Alltså man kan sammanfatta det som att det handlar liksom om någon form av disciplin. Det handlar om vad vi skulle kunna beskriva som traditionell maskulinitet inom sitt stora citationstecken. För det finns, precis som Kärve säger, så finns det ju så här positiva grejer i den traditionella maskuliniteten. Men det är inte de delarna, utan det är ju just liksom det här dominanta, våldsamma och sådär. Det handlar om det. Det handlar väldigt, väldigt, väldigt stora delar om antifeminism. Liksom att man tycker att kvinnor förtrycker män i någon, eller försöker förtrycka män, eller vill förtrycka män, och är ett hot. Och det handlar liksom om en ilska mot kvinnor, där man gör kanske i många fall, man tar kanske en problembild som är rimlig och legitim, som handlar om utanförskap och som handlar om att man kanske har svårt och liksom med personliga kontakter. Det är inte ovanligt alls. Men man ger en förklaringsmodell som bygger på ett narrativ att om vi kan förtrycka kvinnor igen, då kommer de här problemen att försvinna. Det är det som är problemet. Och det är en logik som jag skulle säga går att applicera på väldigt många hatrörelser. Alltså om vi tittar på antisemitismen eller på liksom rasismen i stort, så är det ju samma grej. Att man så här, ja, du har en massa problem i samhället som är legitima, men vet du vems fel det är? Om vi liksom fokuserar på det, då kan vi lösa
det. Så låter retoriken lite grann liksom.
Ja.
Men om man tittar på den här, liksom, så här den som är så här, en så här frontfigur, eller den som får fronta de här frågorna mycket i media eller blir symbolen, så är det Andrew Tate. Liksom.
Ja, precis.
Mm. Och han funkar ju som någon form av så här snuttefilt med militära disciplineringsåtgärder liksom, någonstans så här, för unga män. Och många unga män får känna sig behövda och viktiga i det. Liksom.
Mm.
Och där är det, liksom, jag har ju följt honom väldigt mycket, för jag är intresserad och vad man upptäcker om man bara lyssnar och följer noga, så är det så här, men han har ju någon form av så här utgångsläge där han gillar att berätta den här traditionella berättelsen om mannen som hjälten, liksom, den som skyddar samhället och människorna, den handlingskraftiga, den som kan bita ihop, den som kan prestera. Och i det här, det är en väldigt viktig funktion, för i det här så försäkrar han ju dem att han är på deras sida.
Mm.
Och löftet i det här, det löfte han ger någonstans är så här, men vägen till lycka finns i prestationen. Om du följer mig, för det är liksom personkult, så kommer jag hjälpa dig att kunna prestera. Och när du kan prestera så kommer du få materiella tillgångar. Och när du får materiella tillgångar så kommer du få sex.
Mm.
Och ribban är liksom skitlå. Alla får gå med, men alla målen är luftslott. Ingen kan leva upp till det där. Nej. Vilka av dem som följer han blir rik, kör en Bugatti och dejtar fotomodeller?
Nej, de blir ju fattigare, för att de ger ju sina pengar till Andrew Tate.
Och det gör att stora grupper av män känner sig misslyckade. Och det är i det här misslyckandet kring allt de har blivit lovade, de tycker att de har blivit lovade, som de känner sig berövade på. Som det blir så här, men nu behöver jag skylla det här på någon. Vems fel är det? Och då är det enkla svaret att skylla, det är kvinnors fel, det är jämställdhetens fel, istället för att blicka inåt.
Mm. Det är jätteintressant, och jag vill verkligen fortsätta de här resonemangen som ni har precis nu, men jag behöver ändå så här förklara lite grann, tror jag, alltså, vad är den här kulturen? Alltså, en gren på det här spretiga trädet är den här incelkulturen. Kan ni kort, tror ni, försöka bara beskriva lite vad det är för någonting?
incel betyder ju involuntary celibate, alltså ofrivilligt celibat.
Mm.
Och från början så var det här liksom ett stödforum för människor. Det var en bisexuell kvinna som startade det. Ett stödforum för folk som hade svårt att dejta, liksom hitta dejter och liksom förhålla sig till relationer, sexuella och känslomässiga relationer. Men det här blir då sen framförallt en kultur som domineras av yngre män som är frustrerade över sin oförmåga liksom, att dejta. Det här blir väl kanske ett mainstream-begrepp år 2014 när Elliot Rodger går ut och liksom genomför en massskjutning med ett manifest där han pratar om att han vill hämnas på kvinnor för att de inte dejtar honom. Och han har precis den här bitterheten som du beskriver. Alltså, han tycker att han har gjort allting rätt. Han är rik, han är snygg, han har en bra bil. Och ändå så är inte kvinnor intresserade av honom. Och då måste det vara något fel på kvinnorna och då ska han hämnas.
Mm.
Så han genomför den här massskjutningen och blir sedan någon form av helgon i de mörkare delarna av den här rörelsen. Men det är också där, tror jag, som det blir ett mainstream-uttryck.
Mm.
Sen efter det så har det ju blivit mer eller mindre ett invektiv som används mot liksom, folk som är misogyna. Unga killar som är misogyna. Så avfärdar man dem med, du är bara sådär för att du inte får ligga. Liksom.
Ja. Och hur utbrett skulle man kunna säga att det här är i Sverige, tror ni?
Totalförsvarets forskningsanstalt gjorde en rapport 2020- som konstaterar att när de har tittat på de stora incelforumen som finns så är Sverige starkt överrepresenterade per capita. Man beräknar liksom att USA är ju största publiken givetvis, men Sverige kommer liksom på tredje och fjärde plats.
Oj.
Vilket är förvånande med tanke på hur få människor vi är i Sverige. Så att man säger att om vi har alltså 240 besökare i de här forumen per miljon invånare jämfört med då 43 per invånare i USA, per miljon invånare i USA.
Mm.
Så att det finns en stor marknad så att säga för den här typen av idéer i Sverige uppenbarligen.
Mm. Vi ska gå vidare i programmet. Det här är förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark. Idag pratar vi om den så kallade manosfären. Och som gäster har jag Myra Åbäck Örman som är kulturskribent och expert på våldsam internetkultur. Och Shahab Ahmadian som är ordförande för organisationen MÄN. Ja, vi ska djupdyka lite grann i den här kulturen och försöka förstå så mycket som möjligt, tänker jag. Vad tror ni att det är då för budskapen då som lockar unga killar och män? Shahab, du var inne på det här liksom löftet om framgång på något sätt. Kan du prata mer om det?
Ja, men dels det att han försäkrar sig om att han är på deras sida och att han vill dem, att man tänker så här, men här är en plats som vill mig väl liksom. Men sen är det liksom, det är också i brist på andra alternativ. Liksom. Vad har vi på andra sidan för erbjudande på bordet? På vilket sätt är vi en del av samtalet? Liksom? Mm. Och det är ju någonting i det här, att vi är i en förflyttning där människor blir produkter. Liksom, och det privata blir offentligt och det offentliga blir privat. Det är ett annat program. Men i det här så ser man så här, om vi ska prata om så här grundvärden, vad har våra grundbehov? Liksom, så är det ju, kan vi se så här, många äldre som inte har dras med i det här, alltså att man har sin familj, man har sin bostad, man har jobb, man är liksom trygg där man är i livet, medan många yngre är liksom osäkra på sin framtid liksom, och sig själva. Liksom när jag växte upp så kunde jag titta på Ronaldo på planen, liksom, vad han gjorde på fotbollsplan. Jag hade ingen insyn i hans privata lyxliv liksom. Och det här, det är det som det är just här det har skapats en affärsverksamhet, och vi missar så många gånger att det här är en affärsverksamhet.
Mm.
Den livnär sig på osäkerhet, och det är liksom, de vet hur de ska stärka sitt varumärke liksom. Du ska följa dem, du ska reagera, och då blir det så, det här är en symptom av det samhälle vi har skapat liksom. Man tänker så här, typ Andrew, han räknar med att vi ska reagera. Det är inte som att så här, Han tror stenhårt på såna här grejer som man säger, att alla män ska äga ett svärd för att kontrollera sin kvinna. Han vet att så här, när han säger det, då kommer vi gå bananas och reagera och bli så här, nej, vad han säger, det är misogynt. Och vi är ju inte hans målgrupp. Så nej. Vi bara ökar hans marknadsvärde. Han bara slänger ut betet och vi nappar varje gång liksom.
Ja. Men om man tar fasta på det där då, att varje man ska äga ett svärd, om vi liksom fördjupar det lite grann, vad är det för normer som är tydligast då, som kan locka?
Nej, men jag skulle vilja liksom haka på det du säger, det här med liksom att på något sätt det privata blir offentligt och det offentliga blir privat. Liksom att jag tänker att vad man gör här är att man gör identitet till en produkt som man säljer. Och om man tänker sig då att alla blir ett personligt varumärke online i någon mån. Liksom. Alla blir en produkt och ett varumärke samtidigt. Och i det här fallet så är det identitet som är det varumärket. Och det här har du en grupp unga killar som inte känner att de har en identitet. De har inte en identitet som pappa eller som vän eller som fotbollsspelare. Alltså de vill ha en identitet som inte bara är incel eller någonting annat som är liksom inte önskvärt.
Nej, och vad fylls den där identiteten med då som de vill nå på något sätt? Eller
precis, och det man säljer dem, det den här kulturen ger dem är alternativ. De ger dem en identitet som antingen någon form av liksom hjältar och krigare i kriget mot feminiseringen och kvinnorna som försöker ta över världen, eller en roll, en identitet som offer för de här sakerna, där man inte kan ställas till svars, man kan inte skuldbeläggas för sina misslyckanden. Och det är klart att det är bättre än att sitta och hata sig själv. Jag tänker att det är fullständigt logiskt.
På så sätt,
och vi fastnar i en loop i det här. Det är det som blir det farliga. Att så här, när vi tar på oss en så här reaktiv roll och vill försvara, då blir vi den konservativa kraften. Vi är bara emot och ger liksom dem möjligheten att vara för någonting. Och det är inte så attraktivt för unga heller. Att så här är en grupp som säger att jag är en del av det dåliga och bara emot, och här är någon som är för någonting och vill mig väl. Då är det klart att jag går dit om jag bara ska gå liksom på känslan och inte har en bredare analys.
Mm. Nej, men jag tänker där, liksom ett påstående då som många då reagerar på, men som finns i de här forumen, är till exempel då att feminismen har gått för långt, att män behandlas orättvist. Vad vore ett bättre sätt att reagera då?
Man vill ju svara på det, att så här, det här är dumheter. För det, liksom, rent materiellt så är det så. Liksom. Det finns fortfarande jättemycket problem som kvinnor utsätts för orättvist i samhället. Men jag tror att om man ska kritisera någonting i det här, och den skulden lägger jag liksom inte på feminismen eller på feminister, för jag är inte säker på att det liksom är bara deras ansvar, men på samhället i stort. Att möjligen så har vi liksom misslyckats med att inkludera män i den förändringsprocessen på det sätt som skulle ha behövts. Och det betyder, det är liksom inte att säga att varför har inte feminister bjudit in män till sina möten, alltså, utan det gäller alla som tycker att det här är en önskvärd utveckling, måste bli liksom bättre på att se till att män, framförallt då kanske unga män, känner sig inkluderade i den förändringsprocessen och kan se det positiva med den.
Mm, för jag tänker att det är många unga män som ni var inne på tidigare också, som inte känner sig önskvärda. Alltså hur skulle inbjudan se ut, tänker ni?
Jag tänker att inbjudan här är ju att man förstår att de här sakerna som de upplever är inte liksom en manlig upplevelse, det är en mänsklig upplevelse. Det finns väldigt, liksom, både kvinnor och män drabbas på liknande sätt av de här problemen, alltså de här problembilderna. Och om man inte pratar med kvinnor så vet man inte det. Man förstår inte att kvinnor är människor och att de har samma problem som du har. De har samma nojor, de känner sig misslyckade. Och jag tänker att det är så man når ut. Att man förstår att det här är liksom mänskliga problem och vi har ett gemensamt intresse att jobba.
Jag får ju ändå prata med många. Det är många från så här mansrättsrörelsen som hör av sig till mig. Fastän jag upplevs vara på andra sidan, så tror jag att de ändå har någon känsla av att så här, jag inte dömer dem. Och då bildas det någon form av nyfikenhet. Liksom. Och jag brukar lyssna på dem. Liksom, och det är oftast finns ju de här idéerna, liksom. Ni vill feminisera män, ni ser inte mäns utsatthet. Det finns mycket så här, man vill skuldbelägga jämställdheten för liksom, det egna liksom, måendet, om man säger så. Men sen när man sitter och förklarar för dem, så men vi ser ju visst mäns utsatthet. Vi ser det som en del av samma system, liksom. Samma dominans, manliga dominansbeteende går ut över andra män också. Och män mår dåligt av de prestationskraven som är en del av manlighetsnormen. Och då börjar de ju lyssna direkt. Det var jättekul. En gång så var det så en som bara skrek ut i så här frustration. Men ni måste ju bli bättre på att förmedla det. Så här. Och det har han ju helt rätt i. Men i det här, alltså bara... Det är också någonstans någon behöver ju också så här, ska vi ta alla de argumenten också som handlar om så här, men människans natur, för det är dit man går hela tiden, det är mot vad i det vi gör och har byggt i det här samhället är naturligt. Vi gjorde slut med naturen för 300 och vi håller på att döda naturen nu. Det är liksom det, och i det så blir det så här, men ska vi inte liksom tro på att vi kan bygga någonting bättre? För om vi ska prata så kan vi också säga så här, ja men vi slutade slå våra barn för 50 år sedan. Ska vi gå tillbaka till, ska vi börja slå våra barn igen också?
Vi behöver gå vidare lite i programmet, för det här är förmiddag med mig, Nicke Nordmark, tillsammans med Myra Åbäck Örman, expert på internets mörka vrår, och Shahab Ahmadian, ordförande för organisationen MÄN, och vi pratar om manosfären. Jag tänker att vi ska försöka gå vidare för och liksom tänka lite högt om vad som behövs för att en misogyn kultur som också inspirerar till våldsdåd, hur vi ska liksom kunna förändra det. Om jag frågar dig så här, Shahab, alltså mainstream-samhället, alltså hur har de bemött de här unga männen som har dragits till den här kulturen?
Men jag tänker så att mainstream-samhället är ju experter på att vara korrekta i teorin, liksom, men värdelösa på att omsätta det sen i praktik. Så att det är ju, man har inte lyckats fånga upp det här på något sätt, utan det blir så här att man tar avstånd, för att då kan jag visa mig själv som den goda kraften om jag tar avstånd från någonting som jag pekar på som är den onda kraften. Liksom. Mm. Och då glömmer man ju bort att så här, förändringsarbete, det är ju ett socialt hantverk. Liksom. Vi kan inte ha inkluderande perspektiv med exkluderande strategier. Det motverkar ju varandra liksom.
Ja, men du var inne på det där att du försöker lyssna och försöker förstå istället för att döma, så att säga. Hur går det när du gör det?
Men alltså det går att, för att det, egentligen handlar ju allting om bara basic behov liksom. Människor vill känna någon form av gemenskap, känna sig sedd, känna att det finns någon mening liksom. Ha social kontakt, någonstans känna sig hur tuff du än är, alltså av alla som jag har mött, så behöver du en plats där du också får vara liten. Och i det behöver vi, så här, vi lita på att människor kan äga sin egen process, inte förklara för dem att de är fel. För jag tänker så att den rörelse jag kommer ifrån, där våra mål går ju att uppnå till skillnad från de här galna målen våra mål är det sociala, mellanmänskliga, och vi träffar män från, i alla åldrar från hela landet. De kan berätta för oss att vi har blivit bättre i mina relationer med mina barn, med min familj, med mina vänner. Jag har fått bättre självförståelse, självkännedom. Jag har fått bättre välmående. Och i det där så kan man ju också så här, det är någonstans också facit på så här, men vem är det som egentligen är på mäns sida? Vem är det som säger att ditt värde ligger inte i vad du presterar? Du har ett egen värde som människa.
Vad tänker du om det här, Myra?
Nej, jag håller med till 100%. Alltså det handlar om liksom att se... jag tror att jag har en känsla av att det har funnits liksom ett problem med hur man tidigare har tittat på så här arga unga män. Där man antingen faller på sidan när man liksom dömer ut dem väldigt hårt och säger ni har fel och ni måste skärpa er. Eller daltar med dem men inte ger dem verktygen för att komma vidare. Jag tänker på liksom under 90-talet med så här skinnskallekulturen. Att man var så här, åh, de är bara borttappade små pojkar som behöver liksom daltas med. Och så lät man dem liksom utnyttja det i någon mån. Så att jag tänker att det handlar om att jobba med, och precis som du är inne på, att bara prata med dem som människor. Liksom inte försöka vara förälder åt dem, utan inse att de kan jobba med sig själva.
Men hur låter det budskap som... Ja, men förhoppningen är att det finns ett annat budskap i samhället på något sätt. Alltså någonting annat att sträva efter. Hur skulle det kunna låta, och skulle det locka på något sätt?
Men det tror jag, alltså, det är ju någonting med att alla våra manliga förebilder är ju eller det vi ser som så här, den här klassiska hjälten, mannen som hjälte, är ju så här, ja, men har nära till våld och är ganska dysfunktionell i sina relationer och, men väldigt bra på att springa liksom i slow motion i bara överkropp när det, någonting exploderar bakom. Alltså, det är där man behöver någonstans så här, ja, vi behöver lyfta fram alla de här vardagshjältarna vi har i vårt samhälle, alla närvarande pappor, alla men alla som på något sätt så här, är med och bidrar till liksom komplexiteten av vad vi är. Att vi är också sårbara, vi vill också vara omsorgstagande. Och du får vara liksom så här stark och modig också om det är viktigt. Det ena tar inte ut det andra, men det är det vi behöver bygga mot en kultur där vi får vara så mycket mer. Det här har vi möjlighet att få någonting. Mm. Det är ingen som vill ta ifrån dig någonting. Eller, jag vet inte om så här, ditt våldskapital är så mycket värt. Om det du känner är hotat, det någon vill ta ifrån mig den, då är det också så här, oh shit.
Det låter ganska fattigt.
Det låter fattigt.
Det är det enda du har. Liksom.
Ja, och det kanske också, då är det en bredare samhällsfråga. Så om du inte har någonting annat att prestera med eller ta makt med liksom, då, än dina nävar. Då behöver ju, det är också ett kollektivt ansvar i det där då. Då är det inte bara det individuella.
Ja, vad är det kollektiva ansvaret?
Det kollektiva ansvaret är att bygga det samhället vi drömmer om att ha. Liksom. Mm.
Ja, alltså vi behöver... Jag har varit inne liksom mycket på när jag skrivit om det här att så här, skolan behöver resurser och man behöver en förståelse. Så på den strukturella nivån så handlar det om det. Liksom. Det handlar om det ska inte till klischan att det handlar om liksom ungdomsgårdar, men så här, alla människor som jobbar med unga, vi behöver ha människor som gör det, som vet vad de håller på med, som är bra, vi behöver tillräckligt många av dem. Men det gäller också liksom det mellanmänskliga, så där, att människor i allmänhet behöver bli bättre på att tillåta manlig sårbarhet.
Mm. Jag tänker, de här arenorna, de här stora plattformarna, internets olika stora jättar där den här kulturen frodas. Vad finns det att göra där, tänker du, Myra?
Oj, var ska jag börja? Nej, men för att sammanfatta det snabbt så tycker jag att det finns ett jätteproblem framförallt när det gäller unga män. Därför att jag tror att väldigt många i vuxenvärlden idag har vuxit upp i en värld utan internet. De ser internet som en lekplats som man kan lämna och gå till som man vill. Och så är inte läget riktigt för unga, utan internet är deras vardag. Det är en del av deras sociala liv. För vissa är det hela deras sociala liv. Och det går liksom inte att se på det som någonting annat än en integrerad del av det offentliga rummet. Och jag tror att när det kommer till de här plattformarna så har vi alltså plattformar idag som marknadsför sig till, som säljer produkter till barn och ger utrymmen till barn som inte överhuvudtaget vi ställer några krav på. Det är liksom som att vi skulle ha privata företag som startade fritidsgårdar där man skyfflade in alla barn och sen så hade de inga pedagoger där, de har liksom ingen som städar bort galningar, så det skulle stå så här nazister och pedofiler bakom varje hörn liksom. Och det är de här onlineplattformarna idag, krasst. Och föräldrar har inte heller nödvändigtvis den kunskapen och den förståelsen, eller kanske inte vill heller såklart övervaka vad deras barn gör på nätet, för att det finns en integritetsfunktion här. Men jag tycker man kan ställa krav på moderering, man kan ställa krav på, mitt förslag skulle ju vara att man har liksom fritidspedagoger mer eller mindre, så människor som är anställda för att finnas i de här utrymmena, för att se till att tonen, att beteendet liksom inte spårar.
Mm. I Storbritannien så har den här serien Adolescence väckt jättestor uppmärksamhet och premiärministern Keir Starmer har berättat att han har sett serien med sina barn och det finns förslag på att visa den i alla grundskolor liksom för att motverka den här kulturen. Vad tänker ni om det? Skulle det behövas något sånt i Sverige?
Herregud, absolut. Jag tänkte faktiskt på det att så här, om man som förälder har svårt för att förstå det här, för det är fullständigt förståeligt, en jättekonstig kultur. Jag har liksom levt i den och lever i den. Så för mig är den logisk. Men det är precis som i adolescens där när han ska förklara det här med red pills och så här. Ja. Det är ju rena grekiskan liksom. Så att jag tror att absolut att det behövs. Jag tror att det här kan vara en utgångspunkt. Liksom. Dela det här med unga i din närhet.
Mm. Vad tänker du, Shahab?
Jag tror att det behövs på lite olika plan. Någonstans behöver vi bli bättre på att förstå de sfärer som unga är aktiva i och vad som händer där. Men någonstans behöver vi också inte drabbas av panik. Så det är också någonting att skicka med till föräldrar. Att så här, men vi kommer aldrig kunna skydda barn från allt de ska möta där ute. Men det vi kan göra som föräldrar, det är att rusta våra barn. Så att bygga liksom trygghet hos våra barn. Alltså satsa på trygghet i en känsla, säkerhet i en funktion. Och det, vi har liksom tappat bort det här i samhället idag när man försöker liksom sälja trygghet, men det är säkerhet man egentligen pratar om. Det är genom de här mjuka värdena, att lära sig, få den här självkännedomen, förstå sina känslor, förstå hur man ska navigera när någonting känns fel, kunna uttrycka saker. Det är där vi bygger trygghet hos våra barn. Och sen så måste vi lita på att så här, de kommer kunna navigera i världen där ute, och det kommer hända fel, och då måste vi vara beredda på att finnas där och stötta dem när det blir fel.
Som serien, i den här seriens sista scen då, så gråter ju pappan och säger förlåt, jag borde varit bättre. Vad tänker ni lite kort där om föräldrarnas roller? Hur ska de kunna förstå, hur ska de kunna gå in i det här, i den här grekiska världen som du uttryckte det, Mira?
Alltså jag är väldigt oförtjust i att lägga det här ansvaret på föräldrar, inte för att de inte kan vara liksom, ha gjort ett dåligt jobb, utan därför att ett samhälle bygger liksom inte på individer. Ett samhälle bygger på att vi har en struktur som fångar upp individer. Därför att vi vet att alla kommer inte ha bra föräldrar. Nej. Men de måste ha en vettig chans att bli bra människor ändå. Och jag är ganska oförtjust i den här tendensen som jag tycker vi har i samhället nu, när man är så här, föräldrarna ska lösa de här problemen. Nej, samhället ska lösa de här problemen tillsammans. Och samhället inkluderar föräldrar. Liksom.
Mm. Har du något kort att tillägga där, Shahab?
Nej, men just alltså, pappors roll, att pappan, när vi pratar om så här bristen på manliga förebilder, så är pappan den närmsta manliga förebilden barn har. Att tänka på det där, vad barnen ser och vad man ger barnen, och att kunna vara närvarande. Det finns så mycket där som visar så här kopplingen på frånvarande fäder och psykisk ohälsa och risk att hamna i kriminalitet och alla de här grejerna. Så mycket börjar ju där.
Hörrni, det här gick fort. Det finns jättemycket att prata om. Men jag vill bara säga tack till Mira Åbäck Öhrman, expert på våldsbejakande internetkultur, och Shahab Ahmadian, ordförande för organisationen MEN.
Tack.
Tack så mycket.
Ja, på fredag handlar förmiddag om den okända men framgångsrika svenska musikexporten råpunk. Det vill ni inte missa. Det här var förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Producent för dagens program var Pernilla Kommes och tekniker Mats Jonsson. Vill du komma i kontakt med redaktionen på förmiddag med, så kan du skriva till formiddagmed@sverigesradio.se. Vill ni höra fler av våra program så finns de i appen Sveriges Radio Play.
Före nyhetspodden Dagens Eko, ett par lyssningstips. Först ur det senaste avsnittet av Filosofiska rummet.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt, och ministrar är förtvivlade. Vad gör känslofokuset med oss? Och i Filosofiska rummet finns denna gång filosofen Fredrik Svenius och historikern Jens Ljunggren. Mycket välkomna hit.
Tack, tack.
Och välkomna alla lyssnare. Hur känns det att vara här?
Ja, det känns alltid lite pirrigt hur många gånger man än har varit här. Så är det ju.
Och Jens?
Ja, det känns ganska pirrigt, måste jag säga. För mig, jag är inte så radiovan, måste jag säga.
Jag tycker också att det kan kännas ganska pirrigt, men... Att det brukar kännas härligt när man väl sätter igång. Men det är ju så här att vi frågar hur det känns. För att något ska vara bra så ska det kännas bra. Och inte bara i nära relationer utan även så här på jobbet. I politiken är det viktigt med känslorna. Man tar oro på allvar, förstår upprördhet, har som mål att vi ska känna oss trygga. Ni har ju båda två ägnat er mycket åt känslor. Fredrik, du har skrivit om känslans betydelse i våra liv. Jens, du har tittat på känslor i idrott och politik.
Hör hur de resonerar kring känslor och makt i dagens kultur, politik och samhälle tillsammans med Cecilia Strömberg-Wallin. Filosofiska rummet kan du höra fredag kväll efter nyheterna klockan 8. Och så om veckans språket.
Vi drar igång med en fråga från Göran. Han menar att många gånger så förstår vi ändå vad den andra menar, även om den inte använder ett korrekt språkbruk. Men, skriver han, så är inte fallet vid tidsangivelser. Några exempel. På en tisdag säger Pelle, vi ses nästa fredag. Ulla kommer dit 10 dagar senare, men Pelle är inte på plats, för han menade på fredag. I december säger Anna, vi var på Kreta förra sommaren. Okej, men gjorde ni någon utlandsresa i somras också, undrar Ulla. Ja, jag säger ju det. Vi var på Kreta, blir svaret. Det vore intressant om ni gjorde en genomgång av hur man bör uttrycka sig för att alltid undvika missförstånd i dessa sammanhang.
Lyssna på språket i P1 i appen Sveriges Radio Play. Och nu, dagens eko. Programledare Robin Olin.
Roger, efter den så kallade signalchatt-härvan i USA, hur skulle du karakterisera Donald Trumps krishantering?
Ja, men ganska klassisk Donald Trump-stil, tänker jag. Man förnekar, attackerar och bagatelliserar det som har inträffat snarare än att ta det på allvar.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Vita husets försök att begrava chattläckan.
Den 15 mars i år lyfter en rad amerikanska stridsflygplan för att utföra luftangrepp mot Houthi-rebeller i Jemen. Amerikansk militär bekräftar att de träffat över 30 olika mål, bland annat vapenförråd och platser där terrorister ska ha tränat.
Without going into too many operational details for security reasons, but it's a much broader set of targets.
Militären säger att de agerar i högt tempo, men att de av säkerhetsskäl inte vill avslöja för många operativa detaljer.
There's an intent behind every strike and every target that we go after.
Men en dryg vecka senare visade det sig att flera av Trumps ministrar planerat de här luftangreppen mitt framför ögonen på en journalist som av misstag bjudits in i en chattgrupp i appen Signal.
Top Trump administration officials accidentally set the Atlantic's editor-in-chief.
Och Trump-administrationen måste nu hantera sin första stora skandal under den här mandatperioden.
Gäst är Roger Wilson, USA-korrespondent.
Och jag, Roger, det har ju sagts en hel del om den här väldigt speciella chattgruppen. Men kan du inte börja med att ta oss igenom hur det här egentligen kunde hända? För till saken hör väl också att just den här journalisten kanske är den sista som Trump skulle vilja ge ett scoop, är det inte så?
Ja, så är det väl. De har en lång historia egentligen tillbaka. Jeffrey Goldberg är alltså chefredaktör för The Atlantic, ett sånt här magasin som är djuplodande, analytiskt. Goldberg var till exempel den som kom med skopet att Donald Trump ska ha kallat döda i första världskriget och deras familjer för suckers and losers när han skulle besöka en begravningsplats för de som hade dött då.
Multiple examples in my story of that, of his desire to have big military parades but without amputees because, as you reported, they make him look bad.
Och sen så har ju Goldberg också beskrivit Trump flera gånger på väldigt, hårda sätt. Mm-hmm. Han har skrivit att Trump är rasist, att det verkar som att han inte läser överhuvudtaget. Han har kallat Trump för den mest uppseendeväckande, okvalificerade kandidaten från ett stort parti till presidentposten.
The issue with the next Trump term, a theoretical next Trump term, is that the velociraptors have learned how to turn the door handles.
Men så, ja, vad är det egentligen som händer då som gör att den här Goldberg hamnar i en chattgrupp?
det är väl ingen egentligen som förstår hur det där gick till. Det är ju nästan för bra för att vara sant. Hade det skett i en film så hade man ju inte tyckt att det var trovärdigt.
Nej.
Men som Goldberg själv rapporterar om det, så ska han ha blivit tillagd i signal av en kontakt som hette Mike Waltz. Och han tänkte, det där är väl inte Mike Waltz egentligen, men om det skulle vara det så skulle det ju vara intressant. Och Mike Waltz är då nationell säkerhetsrådgivare åt Donald Trump just nu. Han har en gedigen politisk bakgrund, han har suttit i kongressen. Men han är också lite känd för att han är den första som har en bakgrund inom Gröna Baskrarna som blivit vald till kongressen. Alltså en del av det amerikanska specialförbandet som jobbar med specialoperationer och vad som då kallas för okonventionell krigsföring.
Kanske inte den han förväntar sig att liksom få ett pling på mobilen och inbjuden av.
Nej, men den journalistiska instinkten gör ju också att man inte tackar nej.
I accepted the request, forgot about it. A couple of days later, I'm included in a group called the Houthi PC Small Group.
Mm-hmm. Och sen blir han då inlagd i en chatt där då det ena högdjuret efter det andra infinner sig. Alltså vicepresidenten J.D. Vance, Tulsi Gabbard som är underrättelsechef, Pete Hegseth som är försvarsminister, utrikesministern Marco Rubio. Men det finns också flera andra ur toppen inom Trump-administrationen som är med i den här chatten.
I assumed that I was being spoofed or hoaxed or...
Goldbergs instinkt från början är ju, det här måste vara en bluff. Det är någon som försöker sätta dit mig. Kan det här vara en fälla? Men efter ett tag så tycker han att de här personerna också gör inlägg i chatten som är väldigt typiska för hur de är som personer.
Mm.
Och det slutliga beviset är ju att det då ges en tidpunkt då amerikanska styrkor ska anfalla Yemen. Och enligt Goldberg så sitter han på parkeringen i sin bil utanför Safeway, varuhuset, och liksom väntar in. Ska det här ske på riktigt, det som har stått i chatten? Och när han ser de första rapporterna av attackerna mot Yemen så inser han att den här chatten är på riktigt.
We have breaking news coming out of the US. President Donald Trump says he's ordered the military to launch what he calls a decisive and powerful operation against the Houthis in Yemen.
This just in, editor-in-chief of The Atlantic, Jeffrey Goldberg.
Och när The Atlantic då sen publicerar utdrag ur den här chatten, så antar jag att du, Roger, som alla andra, kastar sig på att läsa det. Om du skulle beskriva vad det är för slags meddelanden som åker fram och tillbaka här.
Carilla, the IC. Amazing job.
What?
Typing too fast.
Ja, men det är ju en väldigt så avslappnad ton, känns det som. Det känns just som en gruppchatt.
The first target, their top missile guy. We had positive ID of him walking into his girlfriend's building and it's now collapsed.
Excellent. A good start.
Good job, Pete and your team.
Och kanske framförallt märks det efter själva attacken, eftersom man då använder emojis för att säga hur nöjda man är. Till exempel Michael Waltz, han postar en knuten näve, en amerikansk flagga och en eldemoji, medan Steve Witkoff, alltså Trump-administrationens särskilda sändebud till Mellanöstern, postar två stycken beende, alltså sådana jag ber emojis.
Alltså handflator ihop emojis.
Precis, ja. Och en bicepsarm och två amerikanska flaggor.
Men du, Roger, det slår ju verkligen ner som en bomb, det här avslöjandet, eller vad vi ska kalla det.
Well, it's obviously a very serious mistake.
Vad är det som gör att det blir så stort och så många reagerar?
Men det finns ju säkerhetsprotokoll som man ska följa när man diskuterar säkerhetspolitiskt känsliga frågor. Antingen att man är i något säkert rum där man inte ens får ta in telefoner till exempel.
Mm-hmm.
Eller att man håller liksom diskussionen via den amerikanska regeringens egna säkra system. Nu sitter man i en signalchatt, precis som vem som helst av oss, och diskuterar det här. Och det är det här som Jeffrey Goldberg driver i sin första artikel. Att man har använt signal för att prata om information som i fel händer kanske skulle äventyra säkerheten för amerikanska soldater.
Och ja, då har vi väl kommit till den punkten i den här historien där de här olika personerna i Trump-administrationen som suttit och chattat måste börja krishantera och svara på frågor då kring vad det egentligen är som hänt här. Ta oss igenom det, Roger. Hur gör de det där?
Ja, men den här publiceringen i The Atlantic visar sig ju vara välplanerad av Jeffrey Goldberg. Den kommer alltså precis innan det redan finns en i förväg schemalagd utfrågning av Tulsa Gabbard, spionchefen kan vi väl kalla henne för, henne för i USA, och John Ratcliffe, CIA-chefen.
Good morning. Welcome to the Senate Intelligence Committee annual worldwide threats hearing.
De ska ställas inför representanthuset och ska egentligen prata om säkerhetspolitiken i stort. Men det visar sig ju då att de demokratiska ledamöterna i det här utskottet, de tänker ställa frågor om chatten.
Did you contact the defense secretary or others after this specific military planning was put out and say, hey, we should be doing this in a SCIF?
There was no classified material that was shared in that.
So then
signal
if there
check.
Are no classified in material.
Och budskapet från de två är väl unisont ändå att det inte var säkerhetsklassad information i den här chatten. Det är det man hänger upp sitt försvar på.
Så strategin i det här läget är spela ner. Det här är ingen stor grej.
Ja, förneka och attackera kan vi väl säga. Men mest förneka att det här överhuvudtaget skulle vara fråga om säkerhetsklassad information i chatten.
Men Donald Trump själv då, i det läget då han ju alltså måste se de här personerna han valt ut till sin administration grillas på det här sättet. Vad har han och Vita huset för strategi då?
Donald Trump är väldigt snabb med att följa sitt grundmanus. Dels att säga att The Atlantic är en misslyckad tidning.
Does very, very poorly. Nobody gives a damn about it.
Dels att han menar att själva operationen i Yemen ju gick bra.
Had a very, very successful, numerous attacks on that area. These are people.
Den var väldigt lyckad, alltså behöver vi inte bry oss om det funnits en läcka, för den har inte haft några konsekvenser i så fall.
And there's arguably no one in the media who loves manufacturing and pushing hoaxes more than Jeffrey Goldberg.
Om man attackerar Jeffrey Goldberg och menar att han är en person som även tidigare har ljugit, förvanskat, överdrivit när han rapporterat om Donald Trump.
Så okej, Roger. Vad händer sen?
Då väljer Goldberg att publicera chatten som den är. Det är något namn som är borttaget här. Men i stort sett hela chatten har vi nu fått ta del av.
Including a series from Defense Secretary Pete Hegseth, detailing timing and weapons.
Det är detaljer så tillvida att det är vilken tid som F-18-planen ska starta. Vilken tid drönare ska slå mot mål till exempel. Den delen av chatten, den har han tidigare hållit tillbaka eftersom han då menar att han inte vill publicera information som kanske kan skada USA.
Jag tänker, jag menar, vid det här laget är det ju i alla fall tydligt att nästan alla pratar om den här chatten. Så det är svårt för administrationen att inte göra det. Och då uppstår ju frågan vad det är egentligen som har hänt här. Alltså vems fel är det att den här informationen kom ut till en journalist? Vad svarar de på det?
Det finns ju två personer här som är mer utsatta än andra. Mm-hmm. Den ena är då Mike Waltz som är den som ska ha bjudit in Jeffrey Goldberg i chatten.
National Security Advisor Mike Waltz. Advisor Waltz, thank you for joining us tonight. The president expressed complete confidence in you today and his entire cabinet. But how did a Trump-hating editor of The Atlantic end up on your signal chat?
Det är lite dubbla budskap från Mike Waltz till exempel. Han säger ju att han både tar fullt ansvar för att Jeffrey Goldberg blev inbjuden till den här chatten.
It's embarrassing, right. Yes. I know him by his horrible reputation and he really is the bottom scum of journalists.
Men han säger också att någonting konstigt har skett. På något vis har Jeffrey Goldberg sugits in i den här chatten, tror jag han säger.
Okej.
Okay. Have you ever had somebody's contact that shows their name and then you have
Goldbergs nummer har funnits under ett annat namn i hans telefon eller på något vis.
We're going to get to the bottom of it. I just talked to Elon on the way here. We've got the best technical minds looking at how this happened.
Men säkerhetsrådgivaren försöker på något sätt här appellera till liksom vanligt folks erfarenhet av att tekniken gör inte alltid som man vill.
lite grann så, men också antyder att det är något fuffens på gång. Så det är Mike Waltz då som sitter illa i det. Den andra är ju Pete Hegseth som...
försvarsministern.
Precis. Som ju då är den som faktiskt delat den här detaljerade informationen om attacken mot Yemen.
Och hur får han frågor och vad svarar han om det sen då?
Ja, men han håller fast vid sin version att det här är inte så allvarlig information som Jeffrey Goldberg och The Atlantic menar.
There's no units, no locations, no routes, no flight paths, no sources, no methods, no classified information.
Det är lite grann det man driver gång på gång här. Men sen görs det också lite andra saker som att Trump lite snabbt planerar in en presskonferens om de nya tullarna till exempel. Alltså att man helt enkelt bara kommer med en annan nyhet som ska dränka chattnyheten. Då är ju ändå Trump-administrationen väldigt skickliga på att hela tiden skapa nyheter och olika utspel som får mycket uppmärksamhet. Men just här lyckas man faktiskt inte få diskussionen kring signalchatten att tystna.
An American vice president and his wife visiting an American military base.
Fredagen den 28 mars landar USA:s vicepresident J.D. Vance på Grönland för att besöka en amerikansk flygbas där.
How we doing? It's cold here.
Han är klädd i jeans och rejäla skor och skämtar lite om kylan.
When can we expect an update on the internal investigation into that signal chat?
När en reporter undrar hur det går med den interna utredning om chattläckan som pågår, så svarar J.D. Vance att det nog kommer en uppdatering snart.
Look, we take it very seriously. We all accept that a journalist should not have been invited into the chat.
Men, säger Vance, medierna kan inte tvinga presidenten att sparka någon.
President Trump has said it on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, and I'm the vice president saying it here on Friday. We are standing behind our entire national security team.
Och jag, Roger, jag tänker för den som varit med ett tag och hunnit följa några olika politiska skandaler genom åren. Jag menar, till exempel här i Sverige så brukar det ju ofta sluta med att någon får gå. Så varför gör inte Donald Trump så i det här fallet att han helt enkelt ger någon skulden och gör sig av med den och så är det över?
Det finns lite olika uppgifter om hur diskussionen har gått i Vita huset kring det här. Mm-hmm. Det finns de som menar att man på ett väldigt så seriöst sätt har pratat om Mike Waltz och möjligheten att eventuellt sparka honom.
Och då är det Waltz och inte försvarsministern Hegseth som det pratas om.
Precis, och det kan man ju på ett sätt tycka är kanske mer oväntat. Mike Waltz är den som har en gedigen bakgrund i kongressen till exempel och som jobbade under George W. Bush med säkerhetsfrågor. Så att han har ju en lång erfarenhet av det här. Medan försvarsministern Pete Hegseth ju är mest känd för att ha arbetat på Fox News, tv-kanalen. Men det verkar som att det ändå är Mike Waltz som skulle kunna vara det enklaste offret här för administrationen och inte att man låter en minister avgå.
Mm-hmm.
Men det finns också uppgifter om att den här versionen av Trump-administrationen tittar tillbaka på Trumps förra tid som president och menar att man sparkade för mycket folk då.
Mm-hmm.
Och att det ska man inte göra den här gången. Man vill ha en annan, mer stabil framtoning. Att man inte ska för enkelt, för snabbt göra sig av med personer.
Men vad tror du kommer att avgöra här nu då om man på något sätt lyckas begrava den här historien till slut? Eller om den kommer fortsätta att komma ikapp Trump?
Det är svårt att säga. En del försöker ju vidga diskussionen kring den här skandalen på olika sätt. Är det så att det kan ha funnits fler chattar där man har suttit och diskuterat säkerhetspolitiskt känsliga frågor? Finns en signalchattkultur inom Trump-administrationen. Man pratar också om vad det här betyder för hur USAs allierade ser på USA när det handlar om att föra vidare känslig information. Bland annat så finns det uppgifter om att Israels säkerhetstjänst är väldigt irriterad över det här eftersom det är en av deras agenter eller källor som kan associeras till information som finns i den här chatten. Vi brukar också se hur Trump har någon form av teflon-egenskap. Alltså att skandaler och olika problem sällan fastnar på honom. Nu kanske det ändå är så pass lättfattligt det här som har hänt så att det är svårt att avvärja kritiken. Vi har alla haft gruppchattar, vi har väl alla någon gång tänkt när vi sitter och chattar, vad skulle hända om fel person läser det här?
Mm-hmm.
Så jag tror att det är också någonting väldigt relaterbart för alla och att det är ganska enkelt för folk att kanske komma till slutsatsen att det där var olämpligt, det som skedde i den där signalchatten. Att diskutera en väpnad attack mot ett annat land som om man liksom planerar, jag vet inte, en svensk sexa eller någonting. Det var ju en av de demokratiska politikerna som sa att han hade varit på överraskningsfödelsedagsfester som hade bättre säkerhet än den här chatten. Det här att man bjuder in en av Trump-administrationens värsta fiender.
Det är inte den man vill ska dyka upp på födelsedagsfesten. Ur tårtan.
Eller råka få säga sig dagen innan. Eller, ja, det är ju ett misstag som är historiskt.
Tack så mycket, Roger.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin och gäst Roger Wilson. Vill du höra mer av honom kan vi tipsa om USA-podden som släpps onsdagar och fredagar i appen Sveriges Radio Play. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och vill du kontakta oss, mejla då dagenseko@sverigesradio.se.
Nyheter får vi nu i P1, klockan är 5.
Ekot börjar i USA och president Trumps besked om handelstullar som kom igår kväll.
This is one of the most important days in my opinion in American history. It's our declaration of economic independence.
Det här är en historisk dag. Vi blir nu ekonomiskt självständiga, sa Trump när han presenterade tullarna mot en rad olika länder. När det gäller varor från EU så införs tullar på 20% och från Kina blir tullarna 34%. SCB:s seniorekonom Robert Bergqvist säger att nivån på tullarna var högre än han väntat sig.
Det här är en tuffare tullpolitik än vad jag hade förväntat. Så att, tyvärr får man väl säga att där vi befinner oss idag så vrider ju USA tillbaka klockan nu till någon typ av nästan vintertid för global handel. Så att, det här är ingen bra situation för världen. Det här sänker ju så att säga, både USAs ekonomi men också då världsekonomi. Så att det ligger ju i allas intresse att faktiskt få ner de här tullarna.
Och nu klockan 5 så ska EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommentera USAs beslut att införa tullar, inte minst då alltså att europeiska exporten till USA blir 20% dyrare. Colombia kommer köpa det svenska stridsflygplanet JAS Gripen, det bekräftar nu Colombias president Gustavo Petro på X. Presidenten skriver att det handlar om nya flygplan av typen JAS 39 Gripen, men det är ännu oklart exakt hur många och hur kontraktet ser ut. Ett vaccin mot bältros skulle kunna minska risken för att utveckla demens, det visar en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature. Studien har följt människor i Wales som var runt 80 år när de vaccinerades mot bältros för över 10 år sedan. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Och strax denna torsdag morgon ska vi höra Vetenskapsradion.
Hej, jag heter Andre Walden. Och i vår svarar jag på dina frågor i allvarligt talat.
Varför är stort bättre än litet eller precis lagom?
Vilka frågor skulle du vilja ha svar på?
Var föds nättrollen? Det är min fråga.
Skriv till mig på adressen allvarligttalat@sverigesradio.se.
Och Andre Walden delar värdskapet för Allvarligt talat under säsongen med författaren Majgull Axelsson som vi hör på söndag klockan 5 här i P1. Och nu alltså Vetenskapsradion med Marie-Louise Kristola. Programmet sändes första gången i mitten av januari. Evighetskemikalierna PFAS används i allt från textilier, stekpannor, matförpackningar, brandsläckningsskum, elbilsbatterier och brett inom industrin. Men föroreningar av PFAS är hälsofarliga och svåra och dyra att sanera och rena. En internationell granskning där Vetenskapsradion medverkar visar att kostnaderna för att rena vatten, jord och mark från PFAS är enorma.
Ja, det är smått häpnadsväckande. Och det här är då en kostnad som direkt överförs till invånarna i Europa.
Att inte välja att rena dricksvatten, vad kommer det kosta samhället? Alltså, på något sätt vet man ju att folk blir sjuka av det här.
På något vis så bevisar det här bara behovet av att införa ett förbud mot PFAS och användning av PFAS i samhället. Och klarar vi inte av det så kommer ju det här bara ticka på.
Du lyssnar på Vetenskapsradion om skenande kostnader för att rena vatten och marker från evighetskemikalierna PFAS. Jag heter Marie-Louise Kristola. Daniel Värjö, Klotets reporter som medverkat i granskningen. Hej.
Hej Malou.
Ni har alltså undersökt kostnaderna för att rena dricksvatten, avloppsvatten och förorenad jord och mark från de här evighetskemikalierna PFAS. Vad har ni kommit fram till?
Att kostnaderna är astronomiska. I Europa kan det handla om allt ifrån 55 miljarder kronor till 1250 miljarder kronor per år, minst 20 år framåt, beroende på om utsläppen stoppas eller inte.
Okej, så om vi tar det här från början nu, Daniel. Vad är det PFAS kan ställa till med?
Ja, PFAS är ju oerhört starka, svårnedbrytbara och långlivade kemikalier. De klarar hetta, är vatten- och fettavvisande. Och de egenskaperna gör dem efterfrågade och finns och används i oerhört mycket. Men samtidigt så är ju konsekvensen att de föroreningar som kommit ut i miljön, de finns där under väldigt lång tid.
Mm, de finns också kvar hur länge som helst typ, och det är väl därför de kallas evighetskemikalier.
Ja, precis. Och de mest kända och välundersökta PFAS-ämnena som funnits i teflonpannor och brandsläckningsskum och impregnering bland annat, de har visat sig öka risken för lång rad sjukdomar, förhöjt kolesterol, försämrat immunförsvar och att vaccin funkar sämre, sköldkörtelsjukdomar, leversjukdomar och vissa cancerformer där testikelcancer och njurcancer har starka stöd i forskningen. Ämnena är hormonstörande och kan påverka reproduktionen.
Okej, så många konsekvenser kan det bli av de här ämnena alltså. Mm. Men berätta om granskningen då, Daniel.
Det är en europeisk granskning med 46 journalister i 16 länder som Vetenskapsradion medverkar i.
Mm.
Den leds av journalister på franska dagstidningen Le Monde, framförallt av Stéphane Aurel. Och hon blev utsedd till årets vetenskapsjournalist av den Europeiska federationen för vetenskapsjournalistik för att hon ledde den föregående granskningen Forever Pollution Project.
Mm.
Som kom fram till att det finns 23 000 platser i Europa som är bekräftat förorenade med PFAS.
Så det här är en sorts fortsättning på det alltså?
Precis. Och i projektet så samarbetar vi med forskare med olika expertområden för att kvalitetssäkra våra metoder och slutsatser.
Mm. Och nu har ni hållit på i över ett år. Och vad är det ni har fokuserat på den här gången?
Det är två delar. Den ena handlar om samhällets kostnader för PFAS. Hur mycket vi skattebetalare kan behöva betala för rening av dricksvatten, avloppsvatten och förorenade jordar.
Mm.
Och den andra delen är att vi har granskat industrins ansträngningar och argument för att påverka det förslag som finns i EU att begränsa alla över 10 000 PFAS-ämnen för att fortsätta producera och använda PFAS.
Så det är liksom själva lobbyverksamheten för att påverka politiker och beslutsfattare alltså?
Ja, precis.
Mm.
Nu tittar vi på priset vi får betala för att få bort de här evighetskemikalierna från vatten och mark bland annat.
Mm. Och det är en sanering som måste göras?
Ja, PFAS-halterna ökar i miljön och kemikalierna hamnar i bland annat i dricksvattnet som behöver renas för att klara de gränsvärden som satts.
Mm.
Och förslaget från fem länder, däribland Svenska kemikalieinspektionen, syftar till att begränsa användningen av PFAS, alla PFAS-ämnen, just för att minska utsläppen. eftersom det finns hälso- och miljörisker och för att ämnena är så svårnedbrytbara.
Mm. Och du har ju verkligen fått närkontakt med farorna, kan man säga, för du har följt det som hände när boende i Kallinge i Blekinge förgiftades av PFAS.
Ja, och där finns invånare som har bland de högsta uppmätta halterna PFAS i blodet i världen.
PFAS-utsläppen kom då från Försvarsmaktens övningar med brandsläckningsskum in till grundvattentäkten där dricksvattnet togs ifrån.
Ja, och förgiftningen av dricksvattnet upptäcktes för 11 år sedan, och med tiden så har ju fler blivit sjuka. Lolo Karlsson, hon har kämpat med flera olika sjukdomar och hon opererats för cancer i urinblåsan. Och när jag träffade henne nu i november hade cancern kommit tillbaka och hon har opererats för andra gången. Och dessutom har en knuta växt i sköldkörteln som läkarna befarar kan utvecklas till en cancer.
Är det så här det ska se ut? Ska det komma med 2 år emellan? Eller hur ofta ska det bli? Eller blir det ännu värre nästa gång? Eller kommer det att sluta med att jag får en urinpåse på magen? Eller vad? Alltså, hur ska mitt liv se ut? Det känns ju som man vill inte känna det och man vill inte tänka det, att cancern har tagit ett grepp i min kropp. Liksom, men jag är ju heller inte giftfri, så det är klart att den har gjort det. Och det är en hemsk tanke att leva med faktiskt. Det är något som påverkar en psykiskt väldigt mycket. Mm. Så vill jag inte, för jag blir bara så arg. Jag vill inte vara ledsen och jag vill inte vara arg, men det går inte att komma ifrån faktiskt. Och mina barn liksom. Den oron har man ju med. Vad fan ska de drabbas av?
Lolo Karlsson, hon har alltså sjukdomar som det finns en ökad risk för vid